Det här är poddversionen av Vinter i P1 och musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl. Dags för Vinter i P1 med Lasse Åberg.
Jag var ett vackert och begåvat barn. Det sa i alla fall min ömma moder. Och barn som blir kärleksfullt och harmoniskt uppfostrade kan lätt få lite hybris. Att de är speciella och utvalda för något större. Och lägger man till en dagdrömmande läggning så har ni en korrekt beskrivning av Lars Gunnar Åberg, 11 år. Så kom då den dagen då jag upptäckte att jag var en ädlare människa än mina föräldrar. Jag hade just läst Samhällets olycksbarn. De här simpla men godhjärtade människorna jag bor hos måste ha adopterat mig, tänkte jag. Jag är nog ett flyktingbarn. Jag kanske är av kungligt blod. Sitter du och drömmer nu igen, sa mamma. Jag låg överseende mot den lilla människan. Låt oss lämna moderskärleken och tala om kärlek och passion. Hon hette Olga. Hon var ett flyktingbarn. I min överhettade pojkboksfantasi så blev hon en rysk prinsessa. En dag bara stod hon mitt i klassrummet. Det här är Olga. Hon kommer från Ryssland, sa fröken. Eftersom jag också misstänkte att jag var ett adopterat flyktingbarn, eventuellt av kunglig börd, så kände jag en våg av sympati inom mig. Jag beslöt mig för att Olga skulle få leka med mig. Jag lärde henne snörleken, göra fisk på fat och hur man vek skrivboken för att stoppa bokmärken i den. Jag gjorde små bilar åt henne av suddgummit och fyra häftstift. När jag idag tänker på Olga så förstår jag att jag måste ha varit vad man kallar förälskad eller kär. Jag har nu insett att mitt livs mest romantiska, bitterljuva, dramatiska och smärtsamt litterära kärleksförhållande pågick höstterminen 1948 i folkskolans andra klass. Parallellt med sådana trivialiteter som att traggla de banala antihändelserna i folkskolans läsbok. Far och Tor ror, mor är rar, Lars var kär.
Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
När jag gjorde barnprogram under förra seklet så hade jag som förutsats att visa barn att vi föräldrar hade haft i stort sett samma problem när vi var små. Man fick inte vara ute så länge man ville på kvällarna. Man var tvungen att äta så kallad äcklig mat av fisk- och grönsakstyp. Man fick inte de kläder man ville ha och man mobbades. Fast det ordet fanns inte då. Och min plågoande, han hette Bengt Bänke. Han var genuint elak. Jag tror inte att han var olycklig eller neurotisk eller så. Han var helt enkelt en elak jävel. Tryggt och bonskt elak. Han körde med oss småkillar. Han tvingade mig, som inte var speciellt idrottsintresserad, att lära mig hela AIKs fotbollslag. Gurra Sjöberg, Bror Mellberg. Jag kan dem än idag. Och misslyckades jag med att rabbla upp laget så slog han till mig lite tanksplitt, liksom i förbifarten. Jag fjäskade för att vara Bänke till lags och han fick mig att hata mig själv. Jag tog omvägar till skolan för att inte möta Bänke. Nu, i vuxen ålder, stötte jag på Bänke. Tjena Lasse, hur lever livet med dig? Kan det vara möjligt att denne tunnhårige, överviktige, patetiske man är min barndomsplågande? Vad är den sluga blicken, de hårda nyperna, det sarkastiska leendet? Plötsligt så blir jag sentimental. Gör livet oss så kuvade och uppgivna? Visst hade vi latcho när vi var grabbar, sa Benke. Visst, Benke, visst hade vi det, sa jag. Jag tänkte prata lite om självömkan som jag dessvärre har rätt lätt för. När jag kände mig orättvist behandlad som barn så dagdrömde jag med stor dramatik om att jag var död. Om jag vore död, då skulle de få se. Då skulle de bli ledsna. Då skulle de nog ångra att de varit så orättvisa. Då skulle de stå där i kistan och gråta och jag skulle bara ligga där och liksom lyssna. Om jag vore död alltså. Jag ska nu berätta om en banal men traumatisk händelse i min barndom. Va? Är du redan tillbaka? Sa mamma. Badbussen kom inte, sa Lasse. Ja, men då måste jag ha sett fel i turlistan. Nej, men det är väl inget att gråta för, stora starka karn, sa mamma och knäppte på dammsugaren. Det absurda är att detta är ett av mitt livs stora tragedier. Jag har aldrig varit så ledsen. Aldrig så övergiven med vetskapen om att Berit och Harald badade och fick saft och bullar. Inte ens när min far dog så upplevde jag en sån förlamande självömkan. Sandemose säger att sorg växer med dig. Som dina armar, som dina ben. Det är väl ingenting att gråta för. Stora, starka karn. Take a look at the old man, beating up the wrong guy. Old man, wonder if he'll ever know. Who's in the best-selling show? Is there life on? Ni har just lyssnat till världens bästa poplåt. Jag måste bekänna en lite larvig grej. Jag tycker det är jättespännande att möta så kallade kändisar. Den första jag träffade bodde i samma trappuppgång som vi och var medlem i sånggruppen Kvartetten Synkopen som hade en superhit med Kafferepet. Han hette Börje Backstad. Nu hör jag att ni flämtar till. Lasse har träffat Börje Backstad, eller? Sen är jag också släkt på långt håll med Anna-Lena Lövgren, hon med Lyckliga gatan. Och det kläckte jag ut mig i tid och otid för att vinna sociala poäng. Jag ska nu förflytta mig från 1950-talet till relativ nutid. Jag hade nöjet att lära känna före världsmästaren i tungviktsboxning Ingmar Johansson, allmänt kallad Ingo. En kväll på 1980-talet satt Ingmar, min fru och jag på en amerikansk krog och samtalade. Det vill säga, han talade och vi lyssnade. Och vad rörde sig hans monolog om? Boxning, pengar, berömmelse. Nej, bättre upp. Sömnad och matlagning. Det visade sig att Ingmar sydde om sina byxor själv. Och här fick vi en detaljerad beskrivning av hur man kan sy in en kil i grenen för att få bättre passform på pantalongerna. Han hade också köpt en lergryta som han var mycket förtjust i. Bara lägga i lammkött, rotsaker och vips in i ugnen några timmar medan man syr om sina byxor, knypplar eller gör något annat husligt. Tänk dig att du kommer ut ur en tv-studio tillsammans med en berömd amerikansk filmstjärna. En flock människor får syn på er och springer fram för att be om autografer. Men inte av den berömda amerikanska filmstjärnan, utan av dig. Denna drömlika situation har jag varit med om. Filmstjärnan var Goldie Hawn. Flocken var en grupp barn och det var mitt under värsta trasan-hypen i början på 1980-talet. Goldie och jag hade varit med i Godmorgon Sverige på Göteborgs TV, fått varsitt pris av filmbranschen för att vi var så duktiga och sålt jättemånga biobiljetter. Under en trevlig gastronomisk övning med några vänner på Teatergrillen så får jag se att Sickan Karlsson, den glittrande glada, sitter vid ett bord. Mäktigt. Det är svårt att låta bli att stirra. Jag har ju sett henne i olika filmer runt hela mitt liv. Ska jag gå fram och be om en autograf? Nej, det känns lite pushy. Jag ser att hon tittar åt mitt håll, reser sig och börjar gå mot vårt bord. När hon kommer fram säger hon: Hej Lasse, kan inte jag få en autograf av dig? Drömmer jag? Sickan Karlsson ber mig om en autograf. Väck mig inte. Det är till mina barnbarn. De tycker så mycket om dina barnprogram. Hon fick en autograf. Kan ni tänka er något mer glamoröst än att bli bjuden på filmregissören Francis Ford Coppolas 40-årskalas? Det blev jag. Det vill säga, den serbiske regissören Dusan Makabejev blev bjuden och jag fick följa med. Tänk er mig stående där vid poolkanten i vit smokingkavaj, sippande på ett glas champagne, njutande av den varma kaliforniska natten, konverserande en underbart vacker kvinna i 25-årsåldern, gärna brunett. Ni kan sluta fantisera, för Coppolas partaj var mer som en proggfest i början på 70-talet. Hippieballons på höskullen med ett halvrisigt rockband skramlande i ett hörn. Peace and love-stämning och inte en vit smokingkavaj så långt ögat nådde. Men trevligt naturligtvis och lite Hollywood-stämning blev det ju. Äntligen när Robert De Niro landade med helikopter på Laggårdsbacken strax bredvid gödselstacken. Och med denna spektakulära entré lyckades han skrämma både oss och gårdens höns från vettet. Låt oss lyssna till kafferepet med kvartetten Synkopen.
Det var fru Nilsson.
Det var fru Karlsson.
Det var fru Svensson.
Fru Levin.
Det var fru Larsson.
Det sa fru Jönsson.
Det sa fru Jonsson.
Fru Molin.
Det sa fru Lindqvist.
Det sa fru Lundqvist.
Fru Sönkvist.
Fru Kvist.
Adjö så tamsöta lilla vän. Tills nästa gång vi får ses igen.
Som en vilsen och osäker tonåring så hade jag en självförstörande, paradoxal och destruktiv princip när det gällde relationer till det motsatta könet. Den löd: de brallisar som kan tänka sig att kila stadigt med praktnollan Åberg är ju så puckade så de måste jag dumpa. Tack vare en viss ihärdighet hos flickor av den lidande typen så lyckades jag mot alla odds ändå kila stadigt under några korta perioder. Tack Marianne, Gerd, Monica och ni andra. När jag i nedre tonåren kommit över hjälp inga pussar åldern så blev jag naturligtvis nyfiken på hur det kändes att kyssas. Men att kyssa en vilt främmande människa var inte tal om. Så offret för mitt test blev en avlägsen släkting, min fasters systers dotter, och debuten utfördes i en park i Hofors, Gästrikland. Jag erfor då att så fort man kommit över obehagskänslan av att blanda sitt spott med andras spott så var det helt okej. För oss systerlösa så var ju kvinnan ett mysterium. Hur närmar man sig den tillbädda? Jag ber er nu med uppbjudande av all er fantasi att föreställa er mig som en söt liten flicka i 12-årsåldern.
Jag heter Agneta. Jag är sötast i klassen.
Hon var verkligen söt, Agneta. Som jag kommer ihåg henne så var hon mycket sötare än både Gaby Stenberg och Veronica Lake, som var de vackraste jag visste.
Du var dum mot mig, Lasse. Du slängde min skolväska i vattenpölar. Du ryckte mig i håret. Du knuffade mig på skridskobanan.
Men älskade Agneta, hur skulle jag annars få känna hur du lukta? Hur skulle jag annars få ta i dig och känna hur mjukt du var? Du var ju en fiende, min älskade. Jag var ingen tjejtjusare. Tjejer är larviga, man kan få tjejbasiller.
Du kunde väl ha sagt att du var kär i mig?
Aldrig, min älskade. Aldrig skulle jag torda säga att jag var kär i dig.
Varför var du så elak och dum?
Så jag, älskling, jag tror att du förstod. Jag tror att de flickor som inte blev luggade och knuffade avundades dig.
Ja, för jag var sötast i klassen.
Our love is mountain high.
Om man nu prompt ska visa nyllet i tv så får man räkna med en del spännande möten med människor. Och här följer ett litet urval. Vid inhandlingen av det dagliga gröpet i Bålsta centrum så blir jag anropad av en maltdrickande, fritidsfixerad yngre man i medelåldern.
Du Åberg, kul den där låten. Vad fan heter den? Baja Maja.
När jag är nere i Skåne, detta förtjusande gamla danska landskap, så kommer det fram en trind liten gosse i 7-årsåldern. Jag känner igen dig.
Jaha, säger jag och börjar treva efter autografpennan.
Du jobbar på ICA i Göinge, va? På Malmö centralstation så kommer det fram en 20-årig tjej och ber om min autograf. Ska jag skriva till dig? Frågar jag med ett charmerande leende. Nej, skriv till min farmor. Hon heter Gunilla.
No comments.
Min vän Lasse Löndahl, vars sammetsröst jag hörde första gången på en skolbasar 1952 i Rolandshovs flickskola, har en mer realistisk syn på det här med autografer och går direkt till attack. Och det ska vara till farmor, förstår jag. Det är insiktsfullt. När jag stod i restaurangen på vårt lilla museum och hade ett seriöst samtal med serieskaparen Ola Skogäng så kommer det fram en gosse i 6-årsåldern och ställer sig mitt emellan oss. Tittar upp på mig och frågar, brukar inte du vara på tv?
Jo visst, svarar jag, förstödd och fortsätter med mitt samtal med Ola. Gossen står kvar, mellan oss. Tittar återigen upp mot mig och säger lite misslynt,
brukar inte du vara rolig? En 190 cm lång 16-årig gosse med oren hy och bakvänd basketkeps släntrar fram till mig och säger,
kan jag få din autograf?
Visst, svarar jag, varpå ynglingen kommer med ett oemotståndligt erbjudande. Är det okej om jag kränger den på blocket? Du får hälften. Så talar en blivande entreprenör. En scen i min film Hälsoresan tog sin trång 7-Eleven-butik. Och med all filmbelysning så blev det bastuvarmt i lokalen. Och normalt så är jag rätt värmetålig, men nu hade jag ett våtvarmt omslag på mig i form av en omfångsrik lösmage i silikon. Mellan tagningarna gick jag därför ut för att få lite frisk luft. Då jag står utanför butiken i min Stig Helmer-kostym med dito lösmage så får en mamma med dotter syn på mig. Dottern:
titta, titta, Lasse Åberg.
Mamman:
ja, så där ser han ut på riktigt.
Nu tänkte jag att ni skulle få njuta av en av mina idoler, världens främsta crooner, den ofattbart musikaliske Mel Tormé.
Let me tell you about Harry Edison. Now everybody called him Sweets. He played with Basie in the 30s and the 40s and the 50s. Boy, he produced some mean trumpet feats. He went shoo-ba-doo-dee-doo-doo. He went dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-
byggde egentligen ett bär. Detta gula bär som jag har byggt delar av min karriär på. Bananen är ju fruktvärldens clown med sin freudianska form och halkvänliga och gagsiga skal. Och vi svenskar är, enligt säkra källor, de största banankonsumenterna i världen. Konsumtionen började redan på 1920-talet och jag har hittat en bedårande annons med rubriken Traktering vid radiokalas. För traktering vid radion lämpar sig ingenting bättre än bananer. De är lätta att hantera, men framförallt förorsakar deras skalning och förtäring inga biljud som inverkar störande på underhållningen. Vid radiokalas får man inte glömma bananer. Jag har naturligtvis förhöjd perception när det gäller bananer och kände förstås stor glädje när jag hittade boken 142 sätt att tillaga bananer. en samling prisbelönta recept. Bland annat med fiskreceptet torskbanan. Lite nyfiken på det. Det har ju varit märkligt tyst om bananer i lyriken. Men jag har i alla fall lyckats hitta en dikt. Vi som i seklets ungdom låg i vaggan fick lära oss att trockla svenska flaggan. Vi klev åt sidan snällt när gengasburen en hemmärsgubbe tutade i luren. Fyrfaldigt fosterländskt leven rungade i parken när vi stillsamt gungade, föll skuggorna av Greta Garbo och Malin och Kronblom, Hitler, Gunder Hägg och Stalin. Bananer saknades, men inte läxor. Av snor och tårar vettes våra pjäxor när vi mot skolan stapplade i stormen. En dylik nit är numera ej normen. Vem har nu skrivit dessa rader? Jo, det är lite otippat vår senaste svenska Nobelpristagare, Thomas Tranströmer. 29 år efter att vi bildat Electric Banana Band så läser jag att Henry Rollins och hardcore-punkbandet Black Flag haft ett gig i Pittsburgh på klubben Electric Banana. Aldrig får man vara ensam. Nu tänker jag göra en typisk övergång till musik. När Shao och Astro Gilberto och Jobim kom till New York 63 för att spela in med Stan Getz tog de med sig trummisen Milton Banana. Och The Girl from Ipanema hette i verkligheten Eloisa Eneida Pinheiro. Men vi kör en annan bananlåt istället.
Too loud, man. I can still hear you. Would you mind leaving the room?
Okay. Hey.
Yeah, man.
I locked myself out.
Crazy.
I come through the window.
Daylight come and we won't go home.
Wow.
Under tv-festivalen i Montreux, där jag för övrigt mötte min vapendragare John Skolman för första gången, så träffade jag också en originell engelsman vid namn Ian McNaughton. Han visade sig vara regissör för ett nytt engelskt filmprogram som hade den kryptiska titeln Monty Python's Flying Circus. Ian och jag fann varann och ägnade oss bland annat åt herredans. Och när vi skildes åt sa vi det man brukar säga. Om du är i Stockholm så hör av dig, bla bla. Och om du är i London så hör av dig, bla bla. Jag trotsade klyschorna och hörde oförskämt nog av mig när vi var i London. Vi, det var jag, min fru och några goda vänner. Ian blev förvånad när jag ringde. Lassie who? Bat erinrade sig att jag är en decent bloke. Men tyvärr skulle han inte vara i London just då utan i Norwich där de höll på att spela in nya Monty Python-avsnitt. Han måste ha hört min besvikelse för han tillade: om ni vill kan ni få vara statister. Det ville vi, vilket resulterade i att vi några dagar senare strosade runt torget i Norwich i en BBC-produktion. Jag som schablonfransman, basker, randig tröja, baguette under armen. Och min fru Inger som fransk hooker, slitsad upp till midjan och med en minst sagt vulgär make-up. Scenen var torget i Norwich som var ombyggt till torg i en fransk småstad. Och Python-gänget, nu utklädda till engelska hemmafruar, vandrar omkring och hittar franska kulturpersonligheter i varje hus. Och, Jean-Paul Sartre, how interesting. Vår krävande uppgift var att passera gänget i en dryg sekund. Och efter inspelningen så togs det en drink i hotellobbyn. Python-gänget fortfarande klädda som engelska hemmafruar och familjen Åberg som frogs. Efter tredje drinken så avböjde vi vänligt. Jag tror att vi har fått nog, det en dag imorgon också. Men såna lutherska tongångar accepterades inte. Sa man nej tack, då fick man som straff en lila färgad parfedamor. Och när vi slutligen bröt upp stod det 17 orörda parfedamor på vårt bord. Jag måste också berätta att Ian McNaughton hade en originell regimetod. gravt alkoholpåverkad. Skitpackad helt enkelt och iklädd midjehöga sjöstövlar. Very, very British. Nu ska ni få lyssna på Nirvana-låten Smells Like Teen Spirit. Men inte med Kurt Cobain utan med The Ukulele Orchestra of Great Britain. Njut. Jag får ofta frågan om jag är lik Stig Helmer. Ja, vi har i alla fall samma benstomme. Är jag lik Stig Helmer? Jag har gjort ett tankeexperiment. Att jag, Lasse Åberg, intervjuar Stig Helmer. Scenen är ett café av standardtyp. Ett fik helt enkelt. Hej Stig Helmer, förlåt att jag är sen. Ja, det gör inget. Jag kom lite för tidigt. Du ville träffa mig? Ja, jag har några frågor. Shoot. Va? Fråga på. Varför valde du just mig av alla människor? För att du är en ren person. Ren? Ja, ren i betydelsen oerfaren. Du hade inte varit på charterresa. Hade ingen erfarenhet av båtliv. Spelar inte golf. Du var ett bra medium för att skildra de här massföreteelserna. Så jag är bara ett medium. Ja, du behöver inte ta det så personligt. Hela filmhistorien är full av sådana som du. Antihjältar och underdogs. Från Chaplin till Mr. Bean. Men jag tycker inte att jag är speciellt rolig. Det är inte du som ska vara rolig, Stig Helmer. Det är situationen du hamnar i som ska vara komisk eller absurd. Eller hur? Jag tror jag förstår. Sen är det här med alla tjejerna. Ja, men du är ju med ett slags saga. Och där måste tiggarpojken få sin prinsessa. Annars blir det ett dramaturgiskt formfel. Dramaturgiskt? Ja, om hjälten, alltså du Stig Helmer, inte vinner över skurken och får sin käresta så blir publiken väldigt besviken. Ska du ha lite mer kaffe? Nej, tack. Får jag så svårt att sova. Ja, jag tar en kopp till. Jag är avundsjuk på dig, Stig Helmer. På mig? Varför då? Du är anspråkslös, vänlig, du lever ett stilla liv. Och här kommer dagens understatement. Du är ingen slav under modetrenderna. Nej, kläder bryr man inte så mycket om. Du lägger väl hellre ner pengarna på modelltåg, eller hur? Ja, det kan man väl säga. Jag är väl lite nördig. Nej. Då tycker jag att fashionfolket är mycket nördigare. Du, jag måste kila. Mamma kommer hämta min tvätt. Okej. Hälsa mamma. Ja, det ska jag göra. Hej då. Med stolthet så läste jag att våra hipsters, våra självutnämnda nördar, börjar klä sig som Stig Helmer. Tack. När jag gjort mina filmer har jag lagt ner mycket möda på hans garderob. Och noga valt bland oansenliga kepsar, ankelsockor och sandaler. Hipster, ja. Man kanske skulle ge sig in i modebranschen. Välkomna till höstens visning av Stig Helmer Leisurewear. Underdog-locken håller i sig och den beigebruna paletten är aktuellare än någonsin. Den noppiga kepsen är det perfekta attitydplagget. Och wash and wear-skjortan i nylon gör comeback på allvar. Under den så bär vi en brynja som är grundstenen i höstens klädkod. Byxan med det praktiska sydda pressväcket är i stretch och det är raka, korta byxor som dominerar i höst. Som grädde på moset så bär vi den tidlösa knytsandalen av märkt senator. Hammarbyhalsduken från Söders höjder får bli ensemblens färgklick. Den givna accessoaren är naturligtvis den klanmönstrade shoppingkärran Dramaten. Dramaten, där vi kan ha det nödvändigaste tv-kannan, det bästa bokval, blodtrycksmedicinen och våra stavgångsstavar. Årets kollektion är välklädd men ändå avslappnad och fungerar på såväl bingohallen som socialkontoret och parkbänken och är ett måste på shoppingturen till Ullared. Stig Helmer Lechewer, The Invisible Fashion. Nu lyssnar vi till The Stig Helmer Waltz av min vän Janne Schaffer. ...1977 så sitter jag i ett plan som ska ta mig till Malmö. Men det verkar vara något problem, för planet lyfter inte. Det tisslas och tasslas bland flygvärdinnorna. Efter en halvtimme så kommer in två herrar. Aha, tänker jag. De väntar in de här två gökarna. Jag ser att en av flygvärdinnorna talar med herrarna och pekar åt mitt håll. Herrarna kommer ner för gången och stannar vid min plats. Och en av dem säger barskt: har du legitimation? Vad är det här, tänker jag? Dolda kameran. Har du legitimation, kontrar jag med. Mannen håller upp en polisbricka. Och det känns som jag är med en dålig bedäckare. Jag visar mitt lägg. Den andra mannen tittar på det och mumlar: jag visste det. Jag får tillbaka legitimationen och de lämnar planet. Och folk fnissar runt omkring mig. Planet lyfter. Dagen efter så kommer jag tillbaka till Arlanda och möts av löpsedeln: trasan tagen som terrorist. Jag vet än idag inte vem som informerade pressen. Tydligen hade följande hänt. Gammal flygrädd dam på planet tycker att hon känner igen mig. Jag har sett honom förut. Nu vet jag. Det är ju Norbert Kröcher, han är i Baader-Meinhof. De som skulle stänga in Anna-Greta Leijon i en låda. Hjälp! Damen informerar de danska flygvärdinnorna som ringer till polisen. Hade det varit en svensk besättning så tror jag att de skulle ha känt igen mig. För jag var rätt så hypad den här perioden med både trasanprogram och långfilm. Men på det här sättet blev det ju en bättre historia, eller hur? Arlanda polisens kommentar: vi rycker ut ungefär en gång om dagen för att kontrollera misstänkta personer. Alla mörka män som talar tyska råkar ofelbart illa ut. Men där bet de sig i tummen, för jag hade underkänt i tyska. Nu ska jag spela en låt från den första LP-skivan jag ägde. Ella and Louise från 1957. Vad är konst? Det är en fråga av samma omöjliga slag som: hur långt är ett snöre? Jag har forskat lite och hittat lite olika röster om konst. Och farbror Evert Lundqvist får börja. Jag vet inte hur många ton böcker som skrivits som konst, och alla har tillkommit i en önskan att översätta det som djupast sett är oöversättligt. Att skriva om konst är som att dansa om arkitektur. Av Lennart Helsing har jag lärt mig att all pedagogisk konst är dålig konst och all god konst är pedagogisk. Ernst Billgren berättar att: jag har två kompisar. Den ene stryper kanariefåglar, den andra målar skärgårdsbåtar i akvarell. Båda påstår att de håller på med konst. På en vernissage så kommer det fram en herre till Matisse, pekar på ett av verken och säger: det förefaller mig som damen har för tjock vänsterarm. Matisse svarar artigt: Det är ingen dam, det är en oljemålning. Vår kloke vän Paul Rammel har fångat den konstnärliga våndan i följande. Jag målar öden, jag målar döden. Jag fångar stämningar i ångest, synd och skam. Men när jag spyr på symboliken ger jag fasen i publiken och så målar jag prinsessor och små lamm. I en radiointervju med Exet Eriksson så frågar reporten: Nå Exet, vilket är din älsklingsfärg? Rött. Varför då? Ja, blått då. Här följer lite tips för att kunna sälja sin konst. Bilder med glada ljusa färger säljer i allmänhet bättre än bilder med dova mörka färger. Motiv som säljer bra är nakna flickor, landskap, blomstermålningar, stilleben men helst utan morbida inslag som döda fåglar och liknande. Marina motiv och söta djur. Så kallad abstrakt konst säljer mindre bra om man inte är känd. Motivet är naturligtvis viktigt. Det är allmänt känt att bilder med tuppar säljer bättre än bilder med höns till exempel. Det finns ju märkligt nog en del människor som är lite misstänksamma mot konst. Vår kära vän Lars Hildersberg påstår att konstnärer blir de som inte kan bli serietecknare. Och världens främsta underground-serietecknare, Robert Crumb, han skräder inte orden. Konst är bara en bluff, ett spratt, ett bedrägeri utfört av så kallade konstnärer som sätter sig själva på en piedestal, uppburna av vekliga kritiker som snyftar fram obegripliga analyser från sina elfenbenstorn. Ja, vad är konst? Vad säger Svensk uppslagsbok? Konst, kunnande, färdighet utmärker ett genom mänsklig förmåga åstadkommet uttryck i motsats till det natursköna. Detta senare kan emellertid upptagas och samverka med det förra, så till exempel i den mimiska konsten och i trädgårdskonsten. Konst förutsätter en viss grad av fantasiverksamhet. Vår kära Marcel Duchamp hjälper oss inte så mycket på traven i analysen av sin konst. Det finns inga svar, för det finns inga frågor. Jag stod och talade med konstnären Jan Stenvinkel på en vernissage och efter 2 glas whisky och åtskillig tankemöda så kom vi fram till att konst ska vara snyggt. Och längre har jag tyvärr inte kommit i min analys. En dag år 1957 så kom min kärleksfulla far hem till ettan i Fridhäll bärandes på en begagnad gitarr. Ta den här, sa han. Börja aldrig spela trummor, det är bara ett jävla släpande. Han var själv trummis. Jag började fingra på den stålsträngade gitarren som nog var bättre som äggskivare. Lyckades ta några enkla visakord och vips var jag med i Sillens skiffelgrupp. En löst sammansatt ensemble som gjorde ett officiellt framträdande på den numera rivna Häskobaren i Hamngasbacken. Drygt 20 år senare recyclade jag skifferlåtarna i Trasan-programmen där till exempel Freight Train Goes So Fast döptes om till det poetiska mästerverket Tigen är ett majsigt djur. Jag blev ambitiös och tog några förstödda gitarrlektioner för Roland Bengtsson, mästergitarrist. Men kroknade på repertoaren, typ den första gången jag såg dig och lilla vackra Anna som det harvades med halvårsvis på grund av en viss tondövhet hos några i gruppen. Jag investerade i en bättre gitarr, började på konstfackskolan och blev raskt ett vispretto som plågade folk med Nils Ferlin och Georges Brassens i tid och otid. Och för att ni ska få en uppfattning om min monstruösa brist på självkritik så kan jag berätta att jag utan att blinka nappade på ett erbjudande att vara med i tv-programmet Gitarren år 1963. Där jag för övrigt mötte en fingerfärdig långhårig gosse vid namn Jan Schaffer första gången. Jag har rådnande sett en bit av programmet där jag helt paralyserad av skräck försöker ackompanjera Anna Roll när hon sjunger Solola av Evert Taube. 1963 fick jag också ynnesten att vara med om mitt livs första skivinspelning, Jazz på Konstfack, med bland annat tecknaren Janne Löv på saxofon. Mitt eget exemplar av denna kuriösa 45-varvare har försvunnit någonstans i segmenten i vårt bohemiska hem, men tack vare en välvillig kamrat kan ni nu få njuta av Jazz på Konstfack. Jag torde vara den sämsta gitarrist som spelat på Stockholms konserthus. Och det är inte bara en, utan tre gånger. Första gången var i mitten på 60-talet då jag ackompanjerade en mörkhyad man vid namn Cullen Maiden, en baritonsångare från Belafonte-kören som Ballettakademins chef Lia Schubert importerat som pausunderhållning i sin föreställning Jazzballett 62. Cullen var en folksångare med klassiska ambitioner som tog sig uttryck i att han hyrde konserthusets lilla sal och konsertpianisten Jan Eiron för att sjunga romanser och dylika kväden. För att lätta upp programmet en smula sprängde han in lite amerikansk folksång här och där, och då steppade treackordsvirtuosen Åberg in på scen med sin gitarr. Cullen Maiden hade egenheten att tycka att marschtakt svängde fint, något som annars är vanligast hos våra hornblåsande germanska vänner. Andra gången jag drabbade konserthuset var i mitten på 1990-talet på en välgörenhetskonsert för världens barn. Bananbandet, Lill Lindfors, Robin och Roger Moore stod på scenen. Jag säger bara det, Roger Moore. Gång tre så var det inget dåligt kompan som Bananbandet spelade med. Kungliga Filharmonikerna, The Royal Philharmonic Banana Band. 2010 så blev vi inbjudna att göra en serie skolkonserter med filharmonikerna. Och de blev uppskattade, men vi ska kanske fundera på att byta scenkostymer. För när vi mötte några barn efter konserten så skrek de: "Akta er, monsterna kommer!" Vi har haft många märkliga spelningar med Bananbandet. På djurparker, som förband till Spandau Ballet, på invigningen av Öresundsbron med Kungliga Filharmonikerna, etc., etc. Men den märkligaste spelningen var på svenska ambassaden i Riga. Vi blev tillfrågade om vi ville spela några trevliga melodier på deras vårfest. Det var ett erbjudande som var svårt att motstå, trots att spelningen var på min födelsedag. Så den dag då jag officiellt blev folkpensionär, den 5 maj 2005, stod jag i Riga och sjöng barnsånger för ambassadfolk där över 90% av publiken inte förstod svenska. Min far, trumslagaren, trummade sig igenom en rad orkestrar under sin 20-åriga karriär. Dixie Jazz Band, Jimmens, Eddie McAndrews 16-mannaband med Sveriges Vera Lynn, Berit Karsten, samt Lennart Johanssons 8-mannorkester där farsan också var crooner. Pianisten i Lennart Johanssons oktett heter Rune Rosenqvist, men kallades av någon anledning Musse. Han kom ibland hem till vår lilla etta på Kungsholmen för att svinga en bägare med käre far, ett svingande som så småningom ledde till ett gravt beroende av C2H5OH, gärna med sockerdricka. Musse fortsatte sin karriär i trion Musse, Bill och Bosse, ett av husbanden i Harlem på Nalen. En kväll var Musse ovanligt rund under fötterna. Det kunde Nalen-chefen Topsy naturligtvis inte tåla, eftersom alkohol var ett rött skynke för honom. Dagen därpå kallade han in Musse på sitt kontor, tittar argt på honom och frågar barskt: "Är Musse pigg nu?" Historien är för bra för att vara sann, men ändå. På en loppis hittade jag till min stora glädje en stenkaka med Musse Rosenqvist med den lovande titeln Boogie Boogie Fantomen i operaarkivet. Varsågoda. Du tror väl på Gud, Lars? Ja, jag vet inte. Nu kommer det nog ner en blixt från himlen och förgör mig. Barn bör tro på Gud. Ja, jag vet, men det som förstört religionen för mig är, det är radions morgonandakter. Jag använder dem som klocka. De börjar 28, då är det dags att svepa i sig sista skvätten vattenchoklad. Sen mitt i predikan 10:08, då var det dags att gå till plugget. I 9 år, predikningar, vattenchoklad. Du ber väl aftonbön? Nej, jag är ledsen. Vi hade ingen religiös tradition hemma. Ibland när jag låg sjuk så hörde jag hela morgonandakten och sen kom börsnoteringarna. Alfa Laval, sista betalkurs 154,30, omsättning 586, i din heliga andes namn. Amen. Men du är konfirmerad. Ja visst, alla konfirmerar sig. Jag fick en ny kostym och en fyrfärgspenna. Prästen hade mockaskor. Men Gud älskar oss alla, eller hur? Även börsnoteringar, fyrfärgspennor och mockaskor och mig. Eller? Ja, tiden går otroligt fort när man får prata om sig själv. Jag ska avsluta med en tänkvärd bön som en kamrat skickade till mig. Jag vet inte varför han skickar den, men... Herre, du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras och att jag en dag ska vara gammal. Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig från begäret att jag ska ordna upp alla människors angelägenheter. Gör mig tankfull men inte dyster. Hjälpsam men inte beskäftig. Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer. Ge mig vingar som för mig till saken. Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär. De tilltar och det känns allt mer frestande att älta bekymren. Jag vågar inte be om ett förbättrat minne, men jag ber om växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet när mitt minne inte stämmer med andras. Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland. Låt mig få bli någorlunda angenäm. Jag vill inte vara ett helgon, somliga helgon är svåra att leva med, men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk. Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och att se talanger hos människor när man inte väntar sånt. Och kära Herre, gör mig vänlig så att jag säger dem vad jag ser. Amen. En bön av en engelsk 1600-talsnunna i Wells Cathedral. Förmodligen har nunnan aldrig existerat, men det gör inte bönen mindre angelägen. Tack ska ni ha.
Det finns en kraft vi ej förstår som vill oss alla väl. Det mästare av evighet kom fyll med frid och ljus.
Det var Vinter i P1 med Lasse Åberg. Producent Karsten Turfjell. En lista på musiken i programmet finns på hemsidan sverigesradio.se/vinter.